Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags för en NHL-podd igen. Bara några dagar efter den senaste faktiskt. Det är avsnitt nummer 120. Senast gick vi igenom Eastern Conference. Så idag är det dags för Western Conference. Och det är bara hälsa välkommen naturligtvis till Per Bjurman i New York. Och hur är läget?
Tack, det är fint. Det är mycket att göra inför premiären. Men det ska det väl vara.
Ja, det är hektiska dygn detta. Det är ju dels skrivs, du har ju precis skickat ut ditt tips där med 55 000 tecken som du har varit inne på, som du har randat nu. Det tog väl en vecka minst att få ihop det.
Ja, men den är ute i podden. Det var många som reagerade på det på Twitter, så det var ju kul.
Ja, ja, du ska skriva texter till tidningen nu när det är snart till premiär på onsdag natt. Natten till torsdag är det ju dags för första nedsläpp. Och sen så, vi ska ju skicka ut en NHL-bibel i år igen. Så jag vet faktiskt inte exakt publiceringsdatum på den när den kommer ut i butikerna. Men den kommer ut lite senare faktiskt. Det blir någon drygt en vecka efter premiären som den är i butik. Och det beror lite grann på att trupperna sätts ju så sent. Det är ju först imorgon tisdag som det är verkligen är roster freeze i NHL. När trupperna sätts på riktigt. Och då kommer vi, ja, men annars skulle det bli ganska mycket fel i bibeln. Vilka spel som ska få plus och så här hit och dit. För att det tar ett tag att trycka en sån där hel bilaga på 100 sidor också.
Vi vill veta om Niklas Grossman får sitt kontrakt i Calgary först.
Ja, det är otroligt viktigt. Ja, precis. Vi vet ju till exempel inte heller hur det blir med, ja, dels massa spelare på Wave. Vi har bara sett idag lite oväntade waiver-grejer som Pierre-Alexandre Parenteau, som vi i förra podden var för några dagar sedan snackade om att han skulle ta en plats bredvid John Tavares. Nu får han börja säsongen i AHL som det verkar istället.
Ja, det var väldigt oväntat faktiskt.
Precis, alltså mycket waiver, alltså spelare som är bara nu idag här. Med Teemu Pulkkinen tänker jag på till exempel från Detroit, som jag tror kommer bli claimad. Jag har ju öst in mål i AHL och borde kunna få ett någorlunda genombrott på NHL-nivå också tycker jag. Och Mike Condon som ju var helt okej okay backup till Carey Price förra säsongen, även om han inte i närheten var på samma nivå naturligtvis. Ja, lite oväntade namn som Ondrej Pavlec till exempel. Så att,
ja, och Tampas enda riktiga förvärv.
Ja, enda nyförvärvet i princip som var ju Corey Connacher som skulle återförenas med John Cooper efter deras succé på AHL-nivå. Så blir han wava då innan han ens har fått göra en NHL-comeback. Ja. Lite oväntade grejer får man verkligen säga. Och det kan hända mer fram till att det alltså är, alltså trupperna ska sättas imorgon då. När vi spelar.
Men ändå hamnar ju allt det här i skuggan av dagens stora bomb. Den väldigt, väldigt, väldigt tråkiga nyheten från Pittsburgh. Ja. Om att Sidney Crosby har drabbats av en hjärnskakning.
Ja, precis. Det känns extremt tråkigt att konstatera att världens bästa hockeyspelare just nu, det stora affischnamnet för hockeyn och NHL i stort, dras med dessa problem. Och nu har han har alltså diagnostiserats med en ny hjärnskakning.
Ja, något ska ha hänt på träningen i fredags. De vill inte säga vad. När han kom till rinken på lördag för att spela mot Columbus så sa han att han inte kände mådde bra. Och sen har de gjort rejäl undersökning och det visar sig att han har hjärnskakningen. Och det är tyvärr inte första gången. Han åkte på den här i Winter Classic 2011. David Steckel knockade honom när han inte var beredd. Och efter det så var det ju faktiskt problem i över ett år.
Ja, det var en enorm liksom, tid. Det dröjde innan han kom tillbaka på allvar. Alltså. Då känns det nästan som att han var på väg bort. Från en,
ja, alltså, det var nästan som att karriären var hotad.
Ja.
Och det är ju verkligen inte bra om han åker på det igen nu. Och så jävla trist på så många sätt. Men det känns ju som att man såg till slutspelet i World Cup så spelar han kanske sitt livshockey. Ja. Och verkligen är världens bästa. Det är tråkigt först och främst för honom. Även för Pittsburgh, men även för ligan och hockeyn som helhet. Det är den största stjärnan som försvinner. Må det inte vara så allvarligt.
Nej, det är bara att skriva under på det för att det här är inte goda nyheter alls. Alltså. Det...
Nej, och skulle det komma besked om att det är långvarigt, då förändras ju mitt tips också faktiskt.
Ja, som, du har ju de som är försvarande Stanley Cup. Ja, det precis. I bloggen har du att, att de ska försvara Stanley Cup-titeln.
Ja, men om inte Sidney Crosby är med i ekvationen, då är jag inte så säker på det längre.
Nej, absolut inte. Och det som jag tycker gör det lite extra oroväckande här faktiskt, det är att inte, alltså, nu har det var ju extremt knapphändigt om vad som har hänt egentligen, varför han har odlag sig den här hjärnskakningen. Var ju på fredagens träning, har de sagt, men det verkar ju av allt att döma inte som att det var så allvarligt, att det var någon ful tackling in i sargen bakifrån, någon Radko Gudas grej, utan det verkar vara som att han kanske eventuellt är lite skör efter sina hjärnskakningar sedan tidigare, och det tycker jag är oroväckande.
Ja, men andra, vad fan, sen dess har han ju spelat i flera år utan att få problem. Så det känns lite, något måste ju ha hänt. Och det är någon i Pittsburgh-truppen som inte mår bra.
Nej, det är förmodligen därför också som de tystar ner. Men,
Ja, vi får försöka, så det här ingår ju i spelet. Det blir ju skador och de går inte att förutse när man ska tippa och så. Vi får göra vårt bästa ändå och utgå från att lagen är som de är.
Ja, man måste ändra det på förhand, för vi har ju ingen aning om vad som kommer hända i respektive lag. Så att, det här är en supergrej, så världens bästa spelare går sönder här i början. Det är ju inte bra. Men nu är det faktiskt inte Eastern vi ska fortsätta snacka, utan det är dags för Western idag.
Ja.
Och vi
börjar med traditionellt hårda, svårtippade Central Division.
Ja, precis, exakt. Vi kör ju våran bokstavsordning. Det vet ni vid det här laget.
Ja, och därmed så borde det vara Chicago Blackhawks att titta på direkt.
Ja, visst. Vi börjar
visst är det.
Du har helt rätt.
Ja. Ja, Chicago är Chicago som de säger. Men jag kommer förmodligen att citera mina egna blogginlägg mycket nu om det här. Och där skrev jag att verkligheten har kommit ikapp även Chicago. De får svårare och svårare att hålla ihop sitt lag under den här cap-eran. Det går ju inte. Och i år så sved det nog jävligt mycket i general manager Bowman får lov att släppa Teräväinen och Andrew Shaw. Framförallt Shaw är stor Joel Quenneville-favorit.
Ja, precis.
Och de har inte direkt, man kan inte säga att på pappret att de har lyckats ersätta dem.
Nej, precis. Alltså det känns precis som du är inne på, att den här kärnan har ju urholkats år efter år. Och på något sätt, med ganska smarta moves, har de lyckats hålla liv i dynastin på något vis. Nu tog det ju slut ganska snabbt i förra slutspelet, men de var ju fortfarande slagkraftiga då med Patrick Kane som går in och vinner poängligan och Artemi Panarins succévärvning och sådär. Och nu jag tycker att de har gjort några smarta grejer, typiskt på Chicago. Man är till exempel Brian Campbell som kommer in på ett alldeles för billigt kontrakt mot vad han skulle kunna få från andra lag. Bara 2 miljoner. Däremot så blev jag lite tveksam till, alltså, Jonathan Toews hade ju en liten, alltså han såg ju bra ut i World Cup, men han gick ju bakåt lite grann för att han hade sin klart sämsta poängmässiga säsong i fjol, sett i poäng per match. Och sen så Marian Hossa är 37 bast nu, Duncan Keith börjar ha lite skadeproblem, Brent Seabrook har backat lite, jag överdriver lite grann nu, men även den här kärnan kanske inte blir mycket, mycket bättre heller, utan jag vet inte om
Nej, de blir inte yngre. Nej. Men än så länge känns det som att stommen där är extremt på extremt hög nivå.
Ja.
Jag tycker mer oroande i så fall, tycker jag det väl skulle vara att rollspelarna inte längre känns lika skräckinjagande.
Nej, precis.
Det blir inte lika bra tredje och fjärde kedjor.
Exakt. Nej, för där har de ju liksom lyckats få fram genom åren, alltså, dels Andrew Shaw som varit inne på, Teräväinen, men också Brandon Saad så här, som de har fått fram. Men nu är det lite, känns det osäkert igen. De har några intressanta killar som plockar upp Tyler Motti, nu chansar jag på uttalet där. Men, och Vince Hinnestrosa, Nick Schmaltz var ju ett draftval som känns spännande också. Och som några som har imponerat på camp. Dennis Rasmussen känns lite mer etablerad nu och gjort en bra camp, men ja,
det verkar som att Gustav Forsling kan ta plats från start.
Precis, alltså Gustav Forsling, det var det nog inte många som förväntade sig att han skulle göra så här bra från sig, att han faktiskt har överträffat till exempel Erik Gustafsson och Viktor Svedberg som ju låg före hierarkin och fick NHL-matcher förra säsongen. Nu är det faktiskt Gustav Forsling som ju Om man inte skulle tagit en plats förmodligen lånats tillbaka till Linköping. Men som vad det verkar nu så ska han starta säsongen i backpar med just Brian Campbell. Och det låter ju som väldigt fina förutsättningar för att Forsling ska få en bra start på sin NHL-karriär.
Ja, dessutom sa Quenneville då att stannar han kvar så stannar han kvar för lång tid framöver.
Ja, just det. Ja, då är det inte bara någon sån här 9-game trial utan då är det säsongen. Då är det, kanske
det är inte bara för att Hjalmarsson är avstängd en match.
Nej, precis. Utan det här är, han har ju sett bra ut på campen också vad det har rapporterats. Och det är, ja. Så att jag tycker backuppsättningen ser någorlunda intressant där, alltså, ut där faktiskt. Det är ju, alltså jag menar, Keith Seabrook Hjalmarsson vet man ju vad de går för i allra högsta grad. Det är ju de som får de tunga minuterna. Men just Brian Campbell som kommer in och sen Michael Kempny som varit inne på i många World Cup-poddarna. Såg helt okej ut faktiskt för Tjeckien och är ju en billig värvning från KHL. Så att, jag tycker helt okej lagbygge här, återigen, från Stan Bowman och gänget utifrån förutsättningar med tanke på att de ligger klistrade mot löntaket och har den här problematiken. Men det blir mer och mer frågetecken för vad säsong som går, så är det bara. Det är bara att konstatera.
Ja, jag tror de går till slutspel, men det känns inte som, även om man har lärt sig att de, när de väl är där så är de alltid farliga, för de vet hur man spelar slutspelshockey, men det är svårt att se att de går särskilt långt i slutspel den här gången.
Nej, alltså precis. Och det som ytterligare förstärker frågetecknet tycker jag, det är ju som vi kommer komma in på alla lag vi mer ska diskutera, att Central Division är ju så pass hård. Det är så många svåra lag man måste knögla sig förbi om man ens ska komma till andra tredje runda liksom.
Ja.
Så att Chicago, det här känns inte som året för Chicago, utan tyvärr så börjar deras fönster att stänga lite grann om de inte lyckas verkligen få fart på en sån som Tyler Motti eller någon annan av de här lite spännande spelarna de ska testa i år. Eller Forsling.
Ja, det ska bli det är svårt att avgöra vad som händer där, men det, så gissar jag, som jag just sa.
Ja, de går till slutspel, men det blir svårt när de väl kommer dit.
Ja, då är det Colorado då.
Ja, precis.
Som fick lite hamnade i trångmål när Patrick Roy plötsligt väldigt, väldigt sent meddelade att han hoppade av som coach.
Ja, en udda situation att behöva jaga tränare mitt i sommaren när man redan har satt laget.
Ja, men det får man säga att han lyckades rätt bra med ändå. Joe Sakic fick tag i den här Bednar som vi har pratat om.
Precis, den här hämtat från Columbus farmalag som har vunnit på både AHL-nivå och ECHL-nivå men som aldrig har tränat på NHL-nivå. Så att det är ju lite både spännande och lite orosmoln kanske där. Men det känns ju spännande, det är väl den känslan man har just nu. Och som du brukar påpeka så ska man inte utgå någonting från försäsongsmatchen, men det är ju i alla fall lovande att de har gått och vunnit allt rubbet här på försäsongen.
Han känns som en väldigt bra lösning. Och som säkert kan bli bra med tiden. Men det går inte att komma från känslan att han har lite för lite tid på sig. Och kanske låsa upp det här laget som har varit lite hämmat, känns det som. Framförallt offensivt av Patrick Roy.
Ja, absolut.
Alltså vem vet, det kanske går fortare att få när de får lösare tyglar. McKinnon och Duchesne och Landeskog. Det kanske blir mer explosivt än man tror.
Ja, precis. Det känns spännande i alla fall. För att han har ju uttalat det själv. Och det är ju hela satsningen här med nyförvärven som Joe Sakic har gjort. Att det är inte Roa-skolan som gäller längre. Utan nu ska Colorado ha mer puck själva. Och de ska ta mer initiativ själva. Och det ska inte handla om täcka skott och kontra. Utan nu är det mer att Colorado ska försöka ta tag i taktpinnen i så stor mån som möjligt. Så att det känns som att det är den typen av lag de har. Så att det är ju den typen av hockeykoral ska spela när man sitter på de här killarna du har nämnt. Och även, de har ju hyfsat, alltså backsidan känns ju rätt tunn i, framförallt i Central Division jämförelsen. Men de har ju ändå Barry till exempel som är väldigt spelskicklig. Och Eric Johnson är ju en tvåvägsback och sådär. Så att jag är ändå lite spänd på att se det här Jared Bednar Colorado nu. Och
ja.
Varlamov kan ha en sån här supersäsong som han hade för några år sedan. Så är det ju ett hyfsat lag ändå på pappret också. Alltså det är...
Ja, men jag tror fortfarande att det tar längre tid än en halv sommar att göra ett nytt lag. Så jag tror att de får det svårt. Men det är rätt saker har nog hänt på lång sikt.
Ja, det känns skönt att konstatera att Joe Sakic har sett det själv och att han försöker successivt att bygga om laget. Och har ju lyckats hyfsat här i sommar med att ta ett helt rätt steg i rätt riktning. Både i nyförvärv och i coach. Annars tycker jag att det är lite anmärkningsvärt. Det har ju inte så mycket med vad som kommer att ske på isen egentligen. Men att det har blivit en så tydlig koppling mellan Colorado och Columbus av någon anledning. För att nu tar man ju den här killen från Columbus, Jared Bednar. Tidigare tog man assisterande tränaren från AHL-laget, Nolan Pratt. Och assisterande general manager till Joe Sakic, det är ju Chris McFarland som också har haft motsvarande roll i Columbus. Man har plockat Fedor Tjutin från Columbus den här sommaren.
Ja, good luck med det.
Ja, exakt. Så att det har blivit någon slags mini... Man efterapar en organisation som Columbus känns ju inte jättelovande, men ja, som vi har varit inne på ändå, det känns ändå som att Joe Sakic är på rätt väg här med det här Colorado-bygget. Där det finns...
På rätt väg, men jag tror inte de går till slutspel än.
Nej, precis. Och just att de är i NHLs hårdaste konferens gör ju att både du och jag förmodligen har honom på sista plats.
Ja. Så att, ja, mitt facit är ju redan ute.
Ja, exakt. Precis. Så att, ja, jag håller med dig där. Jag tror inte att de knöglar sig förbi något av de andra lagarna. Framförallt inte kanske det här laget som vi går in på nu.
Nej, precis. Dallas Stars. Som när de var som bäst förra säsongen spelade den mest underbara hockey man kan tänka sig.
Ja, det tycker jag verkligen. Du vurmade ordentligt för Dallas Stars förra säsongen när du fick till och med åka till Texas och kika lite på dem på plats.
Ja, fick. Jag åkte till Texas och tittade på dem.
Ja, precis. Och då, jag menar, för förra säsongen så var de, dels var de ju väldigt hemmastarka, men de spelade som säger extremt underhållande. De gjorde, alltså nu har jag inte det framme här, men de gjorde väl mest mål också hela i fjol också. Och var ju extremt bra i powerplay. Och...
Ja, de hade ju en offensiv som var så enormt explosiv ett tag. Det var ju så extremt underhållande att se dem. Det var som att se, det var liksom sån här PlayStation-hockey.
Ja, alltså precis, när man... Där inte liksom de här tyglarna med spelsystem och sånt där inte är så fasta.
Utan nej, det var inte så rigoröst. Nej, det var ju jävligt, jävligt härligt. Och tack och lov så gav det ju framgång också. De vann ju faktiskt Central.
Absolut, och de vann ju hela Western Conference.
Ja, och de slog ut Minnesota direkt i slutspelet. Men sen var det... Sen brister, de har ju en stor brist och det är att de... Två finländska målvakterna inte är så bra.
Nej, precis. Det dyraste målvaktsparet i NHL är ett av de sämsta totalt sett får man än säga. För att det är ingen av dem som lyckades ta tag i den där första spaden och hålla i den.
Nej.
Och sen till deras försvar också så får man ändå konstatera att det hjälper ju inte till att Tyler Seguin går sönder och missar i princip hela slutspelet. Så att...
Nej. Ja. Så att, han ska fortfarande lite... Man vet inte var han står.
Nej, precis. Det är faktiskt lite oroväckande här skadorna som de har drabbats av här nu. Dels att Tyler... Nu sägs det att både... Ja, nu verkar det som att det kommer bli så att både Ben och Tyler Seguin startar den här säsongen. Men även Ben har ju gjort en operation här i sommar och missade World Cup. Och så har vi ju, får vi definitivt konstatera att breddspelare som Janmark som verkligen etablerar sig i fjol, han blir borta hela säsongen förmodligen då med en knäskada.
Och Nikushkin åkte hem.
Nikushkin lyckades inte ens signa upp eftersom att han tyckte inte att Dallas satsade tillräckligt mycket på honom. Han ville ha en given topp 6-roll och ett hyfsade pengar också. Han fick bättre pengar och större förtroende hemma i KHL, så han vände hem. Mycket snöpligt.
Ja.
Och en sån som Cody Eakin som är ju stabil topp 9-spelare åtminstone blir borta drygt en månad här i början också.
Men jag tror ändå, alltså, vad gäller det där, vad gäller offensiven så finns det inga som helst skäl att oroa sig. Jag tror inte på backsidan heller. Den ser på pappret, ser den väl lite grön ut fortfarande. Och det skulle behövas fler än Berger Klingberg som deltar lika mycket i offensiven. Men jag tror att det kommer många underifrån det här. Finska underbarnet Julius Honka till exempel.
Han gjorde ett fantastiskt mål såg jag här i någon försäsongsmatch. Ja. Jag är lite förvånad faktiskt, för jag har liksom sett det jag har sett och hört av han under hela hans karriär har ju varit väldigt lovande sådär. Men det är lite förvånad att de faktiskt väljer att starta han i AHL. Men jag förväntar mig att han ska komma upp och spela rätt snart, men ja, i övrigt, jag menar, de har en ung backuppsättning med Jordy Benn och Klingberg är fortfarande ung och i allra högsta grad och Nemeth och
Ja, men det är Johnny Oduya och nu Dan Heimhus som får städa lite i defensiven. Men det kommer de säkert till. Det enda problemet tycker jag är målvakterna. Och, han har väl fortfarande förhoppningar om att göra en stor trade där, tror jag. Jim Neal.
Ja.
Ögonen riktas ju neråt västra Florida på Ben Bishop. Om man skulle lyckas med det på något vis och få bort en av finnarna, då tror jag att alla ska gå till final.
Ja, alltså ställer man Ben Bishop i den där kassen, då är det ju, alltså då blir det en nivå till, verkligen, på Dallas Stars.
Ja.
Och jag menar, det kommer ju stabilisera försvarsspelet i stort också, när man vet att man har en trygg utpost bak, för det blir ju ett orosmål för hela gruppen när man vet att man inte har en riktig första keeper. Så att, absolut, jag är lite förvånad att man inte kommit närmare en lösning där, för att, speciellt nu när Tampa inte lyckats signa Kutcher heller, för att de måste göra en stor trade. Alltså han är ju tillgänglig, Ben Bishop.
Ja, jag tycker de borde våga ta det steget, Tampa, eftersom de har Vasilevski.
Precis, alltså Tampa har ju faktiskt råd att släppa Bishop, för att de kommer ändå bli av med honom nästa säsong när Vegas ska förmodligen plocka en av dem gratis. Så att de måste göra den här traden förr eller senare. Och Dallas skulle ju verkligen, även om de skulle få offra någonting för att få Bishop naturligtvis, skulle det ändå förstärka deras lag väldigt mycket att få in en riktigt trygg sista utpost, för det är typ det enda det här laget verkligen saknar.
Ja.
Jag håller helt med det. Och ja. Nej, alltså som det är just nu så tror jag nödvändigtvis inte att de lyfter ett steg till med den här truppen mot hur såg ut förra säsongen, när de för sig var väldigt bra i grundserien framförallt. Men ja, med de här skadorna och med det faktum att de trots allt tappat Goligoski och Demers och inte löst målvaktssidan, så alltså har jag inte riktigt samma enormt positiva känsla för Dallas inför den här säsongen som jag hade inför den förra. För då kände jag verkligen att det här kan bli bra.
Nej, jag har ännu mer. Jag trodde inte att de skulle vara så bra som de var i fjol.
Nej.
Så jag tror på Dallas.
Ja, precis. Och jag måste också påpeka att när de har fått de här skadorna, så var det tur att de signade Jiri Huddler också på ett väldigt billigt kontrakt. Ett av de bästa kontrakten i sommar på bara $2 miljoner.
Ja,
så det är en bra breddvärvning och spetsvärvning också, tycker jag.
Absolut.
Jag har absolut på slutspel också. Det är de och Nashville som vi kommer in på senare.
Ja, men först ska vi prata om Minnesota.
Ja.
Som rent stilmässigt tar ut en helt ny kurs genom att har anlitat Bruce Boudreau som coach, en av de mest offensivt orienterade och förespråkare för aggressiv
pressspel och
action hockey.
Ja.
Och det har ju inte Minnesota varit kända för direkt.
Nej, de har varit ända sedan Jacques Lemaire tiden så har ju Minnesotas DNA handlat lite grann om pass, lite mer kontrollerat, kan man säga.
Ja. Men det tror jag inte heller kommer att gå på en kafferast och ändra det här laget. Framförallt för att det är lite ny situation för Boudreau. Men när han har kommit till lag förut så har han ju varit på väg att öppna sina fönster och varit på väg uppåt.
Ja.
Minnesota känns ju lite som de är på väg åt andra hållet. De gjorde den här storsatsningen för några år sedan och den gav inte den utdelning de hade hoppats.
Nej.
Nu börjar det kännas lite gammalt och så. Jag vet inte, de har knutit till sig Erik Stahl som tänkt första center. Ja, det känns inte direkt elit längre.
Nej, precis. Det är lite små chansning att väcka liv i honom igen. Som en riktigt pålitlig första kedje kille, eller topp 6 åtminstone. Så att, ja, jag håller med dig. För att, alltså, man hade ju väldigt stora förhoppningar på sådana som Charlie Coyle och Mikael Granlund och Nino Niederreiter och Jason Zucker och Erik Haula och Matt Dumba och allt vad de hette. Jonas Brodin också, till viss del. Och visst, de är etablerade NHL-spelare. Det är bra NHL-spelare. Men de har inte klarat av än så länge att ta nästa steg och verkligen ta över och bli de här riktiga nyckelfigurerna i Minnesota Wild. För kollar man på förra säsongen så är det fortfarande Mikko Koivu som gör mest poäng. Och det är en halvskadad Zach Parise som gör näst mest poäng. Och det är Ryan Suter som back som gör tredje mest poäng. Så det är inte de här Granlund och de här som har tagit över än. Och nu är inte de 21 längre, utan de flesta är 25-26. Så att det verkar inte bli så mycket mer. What you see is what you get lite grann från de spelarna. Så att jag håller med där att och samtidigt, jag menar, de spelarna man är inne på börjar bli lite äldre än sån som Jason Pomme vill se ut så bra ut längre. De fick köpa ut Vanek.
Så att, Parise har problem med ryggen.
Exakt.
Och jag vet inte om han heller.
Precis, han kommer förmodligen, tyvärr så är nog han på väg lite utför också. Och Devin Dubnyk är en stabil målakt men lite ojämn. Sådär, så ja. Det här laget
är lika på backsidan. De har ju några riktigt bra, Ryan Suter och Spurgeon.
Ja.
Men man väntar sig mer av Brodin och Matt Dumba.
Mm.
Så Brodin har ju blivit en väldigt tillgång defensivt, men de hoppas ju så otroligt mycket mer på honom offensivt. Och det har liksom inte blivit någon utväxling där.
Nej, precis. Alltså, visst, han är väl inte, han har aldrig varit någon riktigt spraken offensiv back, men han är så pass spelskicklig att han borde kunna göra mer poäng. Och borde kunna vara mer tvådimensionell.
Ja.
Det blir lite mycket defensiv specialism nu, mot vad de skulle behöva. Så att, ja, och i den här konkurrensen så tror inte jag att Boudreau kan liksom lyfta dem tillräckligt mycket. För jag tycker redan förra säsongen, alltså, de gick ju till slutspel, men det var ju mest på grund av att de var minst dåliga av Colorado, Arizona och Minnesota. För de var ju långt efter poängmässigt, de andra lagen. Så man var inne lite på då att egentligen kanske något av istlagen förtjänade att få Minnesotas plats, för de tog ju faktiskt mer poäng i grundserien.
Ja, det vet jag, tycker ju det. Det skulle vara ettan mot 16.
Ja, det är nästan mest rättvist, för så som Minnesota var, och de åkte ut med dunderbrak sen mot Dallas också. Så att, jag är lite förvånad. Jag tycker det är bra av Minnesota att de faktiskt slantar upp rejäla pengar för Bruce Boudreau och inser att de måste ha till en förändring och tar in en riktigt beprövad tränare som ju bara vid ett tillfälle i sin NHL-tränarkarriär inte har vunnit divisionen. Då har han ju annars haft bättre trupper att jobba med, men det var rätt. Och jag är lite förvånad att Boudreau, visst han fick fina löften här, han fick bra, alltså bra med pengar förstås, men annars är jag lite förvånad att han inte hoppade på ett projekt som Calgary till exempel, som jag tycker känns mer spännande än Minnesota. Så att,
ja. Nej, jag tror vill bo i USA kanske.
Ja, precis, det kanske är det. Det kanske är så enkelt. Nej, men jag tror faktiskt att Colorado och Minnesota gör upp om att sluta sist i divisionen.
Så. Ja, det tror jag också. Precis så.
Och jag håller inte för helt osannolikt att Colorado klämmer sig förbi Minnesota i år. Faktiskt.
Nej.
Vilket man till och med var nära på att göra med Roa förra säsongen.
Ja, det kan bli så.
Kan faktiskt bli så. Men nästa lag tror vi både du och jag mycket på.
Ja, Nashville Predators. Det finns bara ett frågetecken där för mig, och det är hur PK Subban passar in i laget. Nashville är ju lite grabbarna på landet, har de varit. Liksom, en väldigt tight grupp där man hyllar liksom kollektivet och en för alla för en konceptet.
Ja.
Håller låg profil. ingen blir riktig stjärna där. Och vi pratade om det för några år sedan, att Mike Santorelli och Cody Franson störde kemin när de kom in i samband med trade deadline. Och de tillsammans tar inte ens upp en tjugondel så mycket utrymme som PK Subban gör.
Nej, exakt. Jag tycker det är ett relevant exempel att ta upp det här med Central och Cody Franson, vad det resulterade i. Så att, ja. Och Subban, ja, jag håller med om det, för att ja, jag håller faktiskt på att skriva lite om Subban just nu. Det är bara att konstatera att det är ju väldigt uppenbart att anledningen till att Montreal ville få bort den var att han blev en för stor personlighet mot vad Montreal klarade av, som är en betydligt större hockeystad.
Ja.
Så att
han kommer att bli populär bland fansen. Alltså, de är stjärnor i Nashville. Men,
han kommer att vara bra på isen. Personligen. Det kommer
ja, men hur det fungerar i gruppen återstår att se. Men skulle det vara så att det funkar bra, att jag tror ju att Lavaliette är en bra coach i det här sammanhanget. Styra ett sånt projekt.
Han gillar ju den här typen av spelare. Alltså såhär, ja, kanoner liksom.
Ja. Så att, och funkar det, då är det ju ett av de absolut starkaste lagen på pappret. Det går inte att se det på något annat sätt. Då har de ligans två kanske starkaste backpar.
Ja.
Och ett par riktigt, riktigt vassa kedjor. Och väldigt bra backup i bottom six.
Precis. Det är bara att konstatera. Jag tycker det är kul. Det som Poyle har gjort där, och han är samma general manager som har transformerat det här tråk Nashville med Barry Trotz och profillöst och defensivt lag som det var. Som brukade slåss om en slutspelsplats men gå bet Har helt, plötsligt blivit ett superoffensivt lag med Peter Laviolette som tränare som har fått förlängt nu också. Med Pickies stora trades. De plockar in och skickar Seth Jones och tar in Ryan Johansson så att de får in i första center. Och de skickar kaptenen Shea Weber som varit där i 10 år drygt mot Pickies Subban. Och det är liksom, ja, det är offensivt och det är Roman Josi. Det är liksom, det är häftiga Nashville nu liksom.
Ja, det är kul. Det är... Att de vågar. Och, ja. Ett litet frågetecken är ju också Pekarinne där i målet. Han har haft ett par halvdana säsonger.
Ja, det, så är det faktiskt.
Och han såg ingen vidare ut i, när han spelade träningsmatcherna i Finland i World Cup heller.
Nej.
Så det krävs att han kommer tillbaka till vanlig Pekarinne-standard också.
Ja, ja precis. För att, nej, det var inte så liksom... positiva tecken där som du såg var inne på i World Cup för att han ska ha en fantastisk bounce back det här året. Men, för det är lite märkligt då att de inte har åtgärdat någon ordentlig backup bakom honom så att de inte är helt beroende av Pekarinne, för att nu är det ju Mark Matsanet som man plockar upp från AHL som ska vara backup. Så det tycker jag är lite konstigt faktiskt. Definitivt en liten svaghet, ett frågetecken åtminstone man kan ha så här på förhand mot ett annat mer eller mindre komplett lag ska jag inte säga, men bottom 6 är fortfarande, tycker jag, det ser bra ut som jag var inne på. Det är fortfarande inte 5+, men det är helt okej där.
Ja, väldigt anpassat för modern hockey känns
det. Precis, alltså det är kul att Viktor Arvidsson som jag gillar, han får ju i allra högsta grad blivit etablerad för chansen från start nu. Och även Kevin Fiala är ju med från start här nu också. Och det är ju riktigt roliga spelartyper att titta på.
Ja, verkligen.
Så att, och de kommer ju släppas lös i Laviolette-hockeyn, det kan vi ju vara säkra på.
Ja, Nashville, om allt funkar som du ska, så är de en finalkandidat för mig.
Ja, det är så mycket skulle jag vilja ta i också. Och jag har dem som vinnare av divisionen faktiskt.
Ja, Nashville i final, det skulle inte vara tråkigt på något sätt.
Nej, det skulle det absolut inte vara. Jag har ju, som du vet, ja det har du vet ju alla högsta graden, som jag har klivit på loggan där. I stångklädningsrum. Så skulle inte jag ha något emot att återvända dit om det skulle gå att lösa på något vis. För att Nashville som stad överhuvudtaget är ju fantastisk.
Nashville-Tampa vill du säga. Alltså.
Ja, precis. Exakt. Min budget skulle spricka något vansinnigt. Jag skulle flyga fram och tillbaka i Game 7 liksom, och hit och dit. Men ja, det får det vara värt. Så det är det jag satsar på. Det är inte helt absolut inte orimligt än.
Nej, det är inte. Däremot så ett lag som man tänkt sig i final flera år i rad, aldrig riktigt nått fram.
Nej.
Och nu tror jag det blir svårt. Och det är St. Louis då, va?
Precis, det är St. Louis vi kommer in på nu.
Ja, det är ju ett speciellt fall tycker jag. Det känns som de har förstått att de måste förnya sig men inte riktigt vågar. De har anlitat en ny coach, men Mike Yeo. Han får börja som assisterande dock, medan Ken Hitchcock, som ju inte direkt representerar samtida hockeyidéer, får avsluta sin karriär med en säsong till. Och det känns lite konstigt hur man har tänkt sådär. Att, man har tagit, de har ju spelare som skulle fungera i en
modern hockey. Liksom.
Ja, med en annan filosofi. Och det känns som de tog ett steg till där med när de tradade till sig Jakobo här helt plötsligt.
Absolut. Det var ju till och med uttalat så att Doug Armstrong sa att the game is trending towards younger players, bla bla, faster hockey.
Men om man ska spela Ken Hitchcock hockey, då kommer ju de som de har gjort sig av med nu, framförallt Brower och Backes då, saknas.
Ja, precis. Då kommer ju
Jakobo ska man spela sån hockey, då behöver man. Ja, då måste man ju spela. Jag vet inte hur de har tänkt sig det här riktigt.
Nej, jag måste säga att av de anledningar som du nämnde så är jag väldigt osäker på St. Louis. Tittar jag på pappret och låtsas om att Ken Hitchcock inte tränar dem, så är jag positiv. För att jag tycker att det är kul att konstatera att de har bytt spelarmaterial lite grann på några år här. Alltså nu är det ju verkligen Tarasenko, Schwartz och Peter Handel och Chattenkirk, Robbie Fabris lag lite där. Och de har just, som jag sa, de har flyttat upp nu killar som Tyratti, Dmitri Askin. De tar in Nalle Jakobov. Det är ganska snabba, unga, moderna spelare. Det är inte så många. Jag menar, Steve Ott försvann också och Troy Brower försvann. Det är ju de här... Alltså
varför håller man fast vid en tränare som uppenbarligen inte tror på den sortens hockey, utan i första hand tror på hårdhet och storlek. Och
han vill ha backes liksom.
Ja.
Så att, ja lite, det känns som att det kan bli en liten krock i alltså liksom på isen här.
Ja.
Att det inte kommer funka riktigt som Hitchcock tänker sig eller som spelarna tänker sig. Så att, ja, jag vet inte hur tydligt det kommer märkas i den här knallhårda konkurrensen också. Men på pappret så är det så pass skickliga spelare att jag ändå håller dem ganska högt St. Louis.
Ja, jag håller dem i slutspel, men med försämrade utsikter när de väl kommer till slutspel, tror jag.
Ja.
Om inte Hitchcock plötsligt har tänkt om.
Ja, precis.
Mycket större inflytande och så.
Ja, precis. Det blir intressant att se faktiskt. För Hitchcock känns ju inte som den som lägger sig platt och överger sina filosofier. Men man vet ju aldrig. Han är ju en duktig hockeyman, det får man ju konstatera. Men han kanske inte är den modernaste direkt. Så att, men jag är intressant. Alltså jag är spänd på jag har inte ens nämnt min favorit Colton Parayko heller. Som jag tyckte var fantastiskt bra i World Cup. Så att, om de här killarna...
Och Robbie Fabry.
Robbie Fabry tycker jag såg riktigt bra ut i slutet på förra säsongen också. Så att, och några killar på camperna som sett bra. Typ Ty Rattin som jag har nämnt 3 gånger. Men jag tycker att det finns många intressanta spelare i St. Louis på uppgång. Alltså så att borde kunna bli bättre. Men, svårtippat med den här konstiga filosofin som kolliderar.
Ja, men som sagt, slutspel fast...
Ja, det blir inte Stanley Cup. Det skulle kännas väldigt märkligt. Då vet vi inte riktigt hur vi ska resonera i framtiden.
De hänger i limbo.
Ja, exakt.
Ett lag som däremot satsar väldigt ungt och kommer att bli jävligt bra förmodligen vad det lider är Winnipeg Jets. Det finns nästan ingen som har så mycket talang på jäsning.
Nej, exakt. Alltså, den ansamlingen, den volymen... prospect som har ansamlats uppe i Manitoba, den är ju imponerande.
Ja,
och spännande.
Och några kom in redan i fjol och visade framfötterna som Ehlers och vad heter han? Centen.
Scheifele.
Scheifele. Mycket svårt namn att uttala.
Ja, och stava också.
Ja. Men nu kommer det stora tillskottet nu är ju då Patrick Laine.
Ja, där satt
det. Eller hur nu Jarko skulle säga att det skulle tas.
Ja, det där var nog 4+ åtminstone.
Patrick Laine säger vi ändå.
Ja,
som vi är svenska.
Ja.
Nya Finnish Flash.
Ja, precis.
Det kan han kommer få spela från start med sitt fruktade skott och så. Och det ser... han kommer säkert att ha kvällarna när han är en total sensation. Men trots att de har en så bra coach som Paul Morris... Eller Maurice. Vad säger du?
Jag säger Paul Maurice, vilket betyder förmodligen är fel, men jag tror att det är rätt.
Ja, ja och trots att han är så bra, det borde rimligen ta något år till innan det här har smält ihop till ett riktigt, riktigt stort lag.
Ja, jag håller med dig, när jag tittar på pappret nu ändå så jag gillar jag hur Maurice har satt ihop kedjorna som då ser ut att formeras i premiären, för att han håller ju fast vid Ehlers, Scheifele och Wheeler som ju var kanske en av NHLs bättre kedjor faktiskt i slutet på förra säsongen när de verkligen hittade varandra. Scheifele kom igång ordentligt i slutet på förra säsongen. Då fick han sitt alltså riktigt genombrott i rotation, men alltså han Scheifele tror jag att han är lite bortglömd inför nästa säsong. Jag tror Scheifele kan göra uppåt 70-80 poäng alltså. Och sen så ser det ut som att Laine får spela med Brian Little ganska som börjar bli lite av en veteran. Och Drew Stafford i andra kedjan. Och sen så gör man då Matthew Perreault. Så han får flytta. Han har ju varit ytter i Winnipeg. Men han blir ju center nu. Så att man breddar upp laget. Så han blir center i tredje kedjan. Men en annan intressant prospect som har varit väldigt bra på campen. Och som draftade sig första rundan 2015. Och har en fantastisk college-säsong bakom sig. Kyle Connor.
Ja.
Så att, och så Alex Burmistrov i den kedjan. Och den topp nian. Kommer ju vara lite ojämn med tanke på att det är spelare som inte är så etablerade. Men. Ser ju väldigt intressant ut och kommer nog att stå sig väl även i Central Division redan den här säsongen skulle jag säga.
Ja, jag tror de är bättre än Minnesota och Colorado i alla fall.
Ja, det tror jag också. Sen är det ju liksom, det är klart att det är ett hårt slag för Winnipeg att Jacob Trouba fortfarande inte signad och vägrar att spela där som det verkar. För att visst, Bufflin är ju en riktig superback. Tobias Enström är ju superetablerad och fortfarande stabil. Och Tyler Myers är ju naturligtvis pålitlig också, men i övrigt är det lite sisådär. Nu hoppas man att Josh Morrissey äntligen ska ta steget och bli ordinarie NHL, vilket han fortfarande inte har blivit. Han som har varit hypad sedan 2013 när han blev draftad i första rundan. Men att Jake Trouba inte spelar nu, det är ju inte bra för defensiven. Däremot är det bra att inte Andrei Pavlec står i mål, för att han blev ju alltså waivad. Ja. Så är det ju Connor Hellebuck och Hutchinson som får göra upp på första spaden. Och på sikt så är det naturligtvis Hellebuck som är den första valet där. Och det ser ut som att de har en bra målakt att hålla i handen där.
Ja, nu kom det på Twitter att Tampa tag i Pavelsen. Och skickar Bishop. Nej, jag skojar.
Jag förstod det, men jag var ändå tyst.
Ja.
Nej, usch. Nej, men... Ja, men Hellebuck känns ju som att han är faktiskt redo redan nu. Och är den bästa målakten. Inte bara på sikt, ja, utan direkt. Och de har ju en skicklig coach i Morris, det är bara att konstatera. Så att, jag tror de kommer slåss där. Alltså jag tror att de kan hota i alla fall St. Louis och Chicago.
Kanske.
Om en slutspelsplats. Även om jag kanske på förhand nu skulle hålla dem snäppet under. Men de kommer vara där och störa.
Vad gäller Trouba ska man också säga att visst, och det stör ju mycket och sånt här också, men det verkar ändå ske någon slags samförstånd. Det är inte så infekterat som det var i Tampa till exempel.
Nej, det är klart. Det är inte, nej, det är, så får man ju säga. Utan det här är ju någon slags konsensus som sköts på ett så snyggt sätt det kan göras utifrån förutsättningarna. När det trots allt är en officiell trade-begäran liksom.
Ja.
Men det har ju verkar inte sätta någon slags liksom påverka truppen på ett mentalt plan liksom.
Nej, det verkar
så att,
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, men då är vi klara med Central. Nu går vi över på den sista divisionen vi har, och det är Pacific.
Ja, ja, precis.
Och där börjar vi med Anaheim Ducks. Länge en het contender till Stanley Cup i förra året rad nu, men det blev inget och jag tror inte det blir det nu heller. Jag tror att de går till slutspel, men de har tagit ett par steg tillbaks, inte minst genom det något förbryllande greppet att återanställa Randy Carlyle som coach.
Ja, det har inte jag någon förståelse för då väljer de alltså att göra sig av med högt aktade Bruce Boudreau som har förlorat mängder med Game 7s för dem, men som har tagit dem till allsköns divisionstitlar och spelar en hockey som gjort att de legat i topp av possession-statistik och i tabellen naturligtvis också. Så att
ja.
Det här känns, och när vi har varit inne på det här med liksom trending towards a younger man's game och possession-hockey och sådär, så tar man in gamle Randy Carlyle alltså som vill spela.
Ja, som är extremt old school både i sitt sätt att vara som ledare och i sin syn på hockey som det verkar.
Ja.
Och det var som att Murray förlorade tron på allting och vill vrida tillbaks tiden.
Ja, precis. Liksom bara köra 180 grader i en annan riktning. Och hoppas att det ska funka. Liksom. Jag är väldigt förfrågande till Anaheims, till Murray. Bob Murray överhuvudtaget sista åren. Mm. För att det här var ju en jättekontender när de gick till final mot, eller till bara för 2015 när de var väldigt nära att slå ut Chicago i konferensfinalen, ja. Och ja, kanske mycket, ja, hade nog varit favorit mot Tampa i finalen då också om de hade tagit sig dit, men
och gick in förra säsongen innan de fick en så dålig start, så trodde jag, då hade jag dem som finalist.
Ja, precis, och jag hade dem faktiskt som cupvinnare till och med, det måste jag erkänna. Ja. Och nu så sen dess har de blivit av med de har, alltså, jag bara kollar upp här vilka de faktiskt har släppt utan att få speciellt mycket utbyte sen dess, alltså nu har det lite grann att göra med löntagsproblematik och att deras interna budget är ganska låg, men de har blivit av med Kyle Palmieri, de släppte Carl Hagelin mot David Perron, och David Perron är också borta nu, och de har släppt Matt Beleskin, de släppte William Karlsson, de släppte Matthew Perreault för några år sedan, de släppte Vante Smith Pelly liksom.
Ja. Jo, det känns ju då, bortsett från att Karlare kommer hit, så är det också något som känns sämre nu, är ju att det är inte alls samma bredd och djup i truppen.
Nej, precis.
Andersen kan du räkna in där också.
Andersen kan man definitivt räkna in det, för nu är det Gibson som är, ja visst, Bernier kanske kan studsa tillbaka lite grann, men det är ju Gibson som måste storspela.
Ja, din gamla favorit Gibson, och jag ifrågasätter om han verkligen är redo för tjänstgöring som första keeper.
Jag är inte lika vurmande för honom som jag var för 2 år sedan. Liksom.
Nej, att Sverige till exempel kom tillbaks mot Team North America i World Cup berodde på att de märkte att han var darrig.
Ja, det är ju tyvärr lite av en returmaskin får man säga, John Gibson.
Ja.
Atletisk, så speciell målakt, men inte så stabil.
Nej. De har ju fortfarande spetsar som är väldigt bra. Jag tror att Perry och Getzlaf fortfarande har bra ett par säsonger i sig. Ja. Ryan Kessler, om en gammal, så är fortfarande en habil andrecenter.
Ja, alltså man behöver inte vara orolig i år för att de ska ta ett steg tillbaks. Som är
ja, lite steg tillbaks då, men inte så mycket så att de missar slutspel.
Nej, precis. De är inte inne i sin prime på det viset att de gör 100 poäng var. Men 70-80 poäng minst från i alla fall Getzlaf och Perry ska vi kunna förvänta oss.
Ja.
Sen måste jag säga att en stor skräll för mig, alltså vi kommer komma in på Hampus Lindholm och Rickard Rakell, men en annan svensk som faktiskt får starta säsongen i NHL, det är ju Jakob Larsson. Som ju spelade i Frölunda förra säsongen, draftade i första rundan 2015. Som har imponerat så pass mycket på campen att han har skickat bort talanger som Shea Theodore, som många har vurmat för under flera års tid. Och Brandon Montour som öste in poäng av HL förra säsongen, som nästan alla förväntade sig skulle ta en plats i NHL den här säsongen från start. Istället blir helt från ingenstans nästan, ska jag inte säga, för att han är en första runda val. Men alltså Jakob Larsson kliver in direkt i backparet nu. Speciellt om de inte hinner signa Hampus Lindholm, vilket som ju inte verkar vara nära att göra.
Nej, det är ju lite speciellt. Minst sagt.
Första backen.
Ja, inte dags att fixa det här.
Oh, jag satt den. Ja, nej, jag tycker det är konstigt. Det verkar, de är snåla där uppe i, eller uppe ska jag inte säga, där borta i Kalifornien. Alltså Anaheim, visst vi vet ju att de har en intern budget, att de ligger ganska nära den då, att de på det viset har svårt att klämma in både Rakell och Lindholm. Men alla vet ju att Hampus Lindholm är deras första back. Och att skriver de ett kontrakt på 6,5 miljoner dollar som det verkar som att Lindholm vill ha, ett långtidskontrakt på de pengarna, så ja, det är ju 6,5 är ju någorlunda rimligt. Man kan tycka att det är på gränsen till överkant den här säsongen som kommer, det tycker inte jag, men på sikt så skulle det vara en bargain för dem, så de skulle ju tjäna på att ha han på det kapitlet, för att om några år kanske han är värd upp mot 7-8 miljoner dollar per säsong. Så jag tycker de bara ska skriva det där kontraktet istället för att envisa som att de vill ha 5,5 miljoner nu, utan signa Rakell och Lindholm, viktiga spelare för Rakell, given i topp 6, kan spela center, kan spela ytter, har bra kemi med både Getzlaf och Perry liksom, och Kessler, så att nej, det är ju dåligt för dem att gå in i NHL-premiären utan 2 nyckelspelare liksom.
Ja,
konstigt.
Ja.
Mycket konstigt. Nej.
Ja. Prata på du, höll jag på att säga. Jag var ledsen, glömde.
Men, jag kom på en sak till faktiskt med Anaheim, och det är att om de kanske ska lyckas signa nu Lindholm med deras interna budget som verkar vara lägre än lönetakets, NHLs lönetak.
Varför säger du interna budget hela tiden?
Ja, men alltså,
budget, punkt och slut.
Ja, precis. Alltså, som ju är lägre än NHLs lönetak. Det är inte 72 miljoner, utan de kanske ligger på 68 miljoner, så, där, så mycket som de vill lägga på löner. Ja. Men då kanske de måste göra sig av med en sån som Cam Fowler och sånt där. Och då blir det mer
intressant. Ja, det har vi pratat om. Ja.
Så att, vi går in på Arizona.
Det gör vi. Där har det också skett mycket nytt. Framförallt med de har en ny general manager som är 27 år och heter John Chaika.
Ja, som har gjort en hel del, alltså, får man säga direkt. Alltså, han börjar med att byta till sig rättigheterna för Alex Goligoski. Och ge han rejält med pengar. Och det, bara det skickar en signal att de inte vill tanka längre, utan att de vill börja att den här rebuilden ska ta fart nu.
Ja.
Och han tar in även en sån som Radim Verbata för att göra lite mål. Det är tredje gången han återvänder till Arizona faktiskt.
Ja. Ja.
Och sen så, framförallt så är det ju så sen tidigare att de sitter på ruggiga prospects i form av Domi och Duclair som redan förra säsongen såg väldigt bra ut. Och nu får de in Dylan Strome som de tog trea draften 2015. Och sen även ser det ut som att Jacob Chychrun som de tog i första rundan i år efter den här Pavel Datsyuk-traden.
Ja,
så fick de Detroits första val där och då tog de Chychrun som ser ut att direkt etablera sig i NHL här. Han ska i alla fall få göra sin 9-game trial här i början.
Ja.
Så att jag visst, det är ett orutinerat lag. Det är brist på veteraner här. Vi har ju Shane Doan och vi har Ekman Larsson får vi räkna som veteran nu. Och Mike Smith i målet, men målvaktssidan ser inte speciellt bra ut och djupet kanske man kan ifrågasätta. Men annars så tycker jag att det här laget är så pass intressant att de kommer störa en hel del här i en hyfsat svaga Pacific Division, säger jag.
Ja, kanske. Som du såg i fjol så var ju Duclair och Domi väldigt bra första halvan.
Ja, precis.
Men de orkade inte distansen ut och det är ju ofta så för unga kometer. Att, det är ju ett maratonlopp det här. Och det kräver några säsonger innan man har vant sig den enorma mängden matcher.
Ja, precis. Alltså jag kan mycket väl se ett liknande scenario i år. Att vi kommer bli lite överraskade över Arizona i början. Första halvan av säsongen. Jag tror att de kan ligga bra med då. Alltså. För att det är så pass mycket talang som är uppe igenom redan nu. Alltså. Alltså, kollar man på djupet och vad de konkurrenterna sitter på för spelare så ska det här Arizona inte riktigt räcka till än så länge. Däremot så håller jag David Tippett som coach väldigt högt.
Ja, jag med. Och han har ju varit öppen för den här förändringen med den här yngringen som ju framförallt är en fancy stats man.
Ja, precis.
Och jag tycker det är lovvärt att Tippett som är en sån veteran är öppen för så nya idéer och jag hoppas att det lyckas för att det skulle vara störa sådana här gamla dinosaurier som Brian Burke och sådana.
Ja, ja alltså...
Men jag tror man får ha lite tålamod med Arizona.
Ja, exakt. Det är inte riktigt än de ska börja leverera. Men jag tror som sagt att de blir spännande. Det är ett stort negativt grej aber för dem. Det är ju just att det är Mike Smith mellan kassen där. Som ibland kan se rätt bra ut. Det är därför han fick det där kontraktet en gång i tiden som han sitter på nu. Men han är ju inte den första.
Men din Louis...
Ja, Louis Domingue har jag ju hyllat förra säsongen. Och han var ju helt okej. Men jag vet inte om han riktigt är någon första målvakt heller. Ja. Han är osäker, det gör jag. Det är lite jag känner över Arizona här nu. Men jag är ju enticed av dem i alla fall. För att Arizona kanske inte känns så sexiga, men... Det här laget på pappret när jag tittar på det. Jag gillade även Christian Dvorak, Christian Fischer, såna killar som förmodligen kommer att börja säsongen i AHL. Anthony Gianulo som de snodde från Tampa Bay. Tycker jag är... det är lite som Winnipeg här. Att det är inte bara något prospect här och där. Utan det är väldigt många på väg upp samtidigt här nu.
Det är en framtida konferensfinal. Winnipeg Arizona.
Alltså det är inte helt omöjligt. Det är det inte.
Inte nu.
Nej, inte nu. Men 2019.
Ja. Nu går vi vidare. Och ett annat lag som jag tror är på uppgång som var på väg framåt för två säsonger sedan men fick en klockren sophomore slump förra året.
Ja, precis. Nu fick vi in det ordet igen också och där har du helt rätt. Det är definitionen.
Calgary Flames som kom av sig lite. Men det är ju ganska vanligt när det gäller lag som blir bra lite tidigare än det är tänkt. Vilket de blev. Så blev det nu var ju framför ett stort problem för dem var ju förstås att målvaktssituationen var så katastrofal förra året.
Ja, de hade alltså sämst 5-5 räddningsprocent av alla lag och alla 30 lag.
Ja, och de testade fyra målvakter. Det var Rämö och det var Hiller, ja, som inte alls gick bra. Sen kom Ortio.
Precis. Alla är borta nu.
Och Niklas Bäckström.
Ja, just det, Bäckström upp också. Ingen av dem är kvar i Calgary. De har rensat rubbet.
När man skriver deras förluster sen i fjol så är det fyra målvakter som har rört på sig.
Ja, det är ju sensationellt ändå.
Men på den punkten känns det ju som de har säkrat upp ordentligt nu med Brian Elliott från St. Louis. Och även Chad Johnson som ju var mycket bättre än förväntat när han fick ta stort ansvar i Buffalo i fjol.
Ja, han var ändå rätt bra då får man säga.
Ja.
Så att det känns mycket tryggare nu. Och apropå räddningsprocent så var faktiskt Brian Elliott, om jag inte helt fel ute nu, så var han den som hade bäst räddningsprocent av alla NHL-målvakter 5-5 förra säsongen.
Ja, ser. Han har ju under sin karriär varit lite ojämn. Men ja. Förhoppningsvis har han hittat sig själv, sin riktiga högsta nivå.
Ja, och vi var ju extremt imponerade av honom i åtminstone de två första slutspelsrundorna mot Dallas och Chicago. Ja. Han storspelade, framförallt mot Chicago kanske.
Ja, just det.
Så att,
Och sen är det ju ett väldigt talangfullt, ungt lag som jag tror mår bra av. För de har ju sett lite snälla ut. Att de har fått in en sån som Troy Brower. Mm. Där behövs det nog lite mer grit kanske. Och det har de fått nu.
Ja, jag kan hålla med om det. Och han, för att vara en lite old school spelare så har ju han lite speed och lite edge ändå på något vis.
Ja, ja, och så finns det ju otroligt alltså Johnny Gaudreau, Johnny Hockey.
Ja, ja, alltså, man kan ju, även om han inte har skrivit på något kontrakt där, vilket är lite oroväckande, men han kommer säkert, det måste ju lösa sig där, för han är ju deras franchise-spelare. Han är ju han är ju definitionen nästan av den moderna hockeyn, med speed, finess och liksom poäng och assist, mål och assist liksom.
Ja.
Kan allt.
Sen har de Giordani, Brody, Hamilton. Det är inga dåliga backar.
Nej, den trean är ju, får man ju en backbesättning som känns som topp, om inte topp 5 så minst topp 10 NHL, kanske topp 5 till och med.
Ja. Ja, så jag tror att Calgary, så byter de tränare också. Det gjorde ingenting heller tror jag. Men Bob Hartley, det blir, efter några år så blir han, ingen som orkar med honom.
Nej.
Däremot vet jag inte om han Gulutsan, eller hur tar man det?
Ja, jag har ingen aning, men jag skulle chansa på det som du sa. Det är ju U och det är Z och allt möjligt i det där efternamnet.
Han var inte någon sensation i Dallas.
Nej. Nej, uttaget inte så meriterad på hög nivå uttaget, alltså som assisterande eller någonting heller.
Nej, så det är väl lite frågigt. Men jag tror att de är tillbaka i slutspelet.
Ja, jag har dem där också faktiskt. Alltså, för att jag utgår från att Gaudreau signar när som helst. Och då är det, jag menar, man har ju förväntningar på en sån som Sam Bennett i år också. Det kan ju bli en riktigt bra topp 6-spelare. Och nu
honom har man glömt bort lite nästan. Han är ju fantastisk talang.
Jättetalang. Och de draftade ju som nummer 4 eller 5 var det väl nu också, Matthew Tkachuk.
Just det, och han ser ut.
Han ska börja säsongen än väl faktiskt. Framförallt nu om Gaudreau inte hinner signa. Och ser det spännande ut redan nu.
Och så får vi se om Grosse då får ett kontrakt. Han är kvar än.
Ja, han har inte blivit released till kritikers förvåning här. Så är faktiskt Grosse är kvar på campen.
Very respected, sa de häromdagen. Så Gulutsan.
Oh.
Very respected by the other guys.
Ja. Nej, men det känns ganska det känns spännande. Inte bara ganska spännande. Det känns som att de är redo. De tog ett steg tillbaka förra året. Kanske kan bli två steg framåt i år.
Ja, jag tror det.
Framförallt med tanke på Elliot. Det tycker jag är nyckeln.
Ja, det är det. Men jag tror ju faktiskt också att nästa lag tar ett rejält kliv framåt och faktiskt utmanar om slutspel i år. Ja. Det vill säga Edmonton Oilers. Det har vi ju pratat om miljoner gånger att det borde vara dags. Men efter att ha sett hur jävla bra Connor McDavid var i World Cup, så får jag känslan av att han kommer att vara den dynamo som förlöser hela det här kollektivet av talang.
Ja, jag kan nog stämma in lite grann på det också, för att jag är helt övertygad. Jag är definitivt hoppat på det här Conor McDavid-hype-tåget som hävdar att han kan till och med närmast utmana om poängliga titeln i år. Alltså jag tror att han kan göra kanske inte 100 poäng, men 90 poäng tror jag. Jag tror han kommer göra minst en poäng per match. Och verkligen alltså lyfta Edmonton. Jag är inte heller alltså slutspel, kanske. Men framförallt kommer de inte vara det här tankande bottenlaget som är avsågade i januari liksom.
Nej. Det är fortfarande så att backbesättningen ser lite vek ut. Inte den mest solida. Men jag tror ju att det är ett lyft med Adam Larsson. Hur dyr han nu ändå får anses vara. Så tror jag att han kommer att bli väldigt. Jag är övertygad om att vi bara har sett jättelite av hans fulla potential.
Ja, alltså man ska inte ta i som en spricka här om Adam Larsson, men han var väldigt, väldigt viktig för New Jersey förra säsongen som överraskade många. De skulle ju vara ett strykgäng i princip Mm. Och bara leva på Corey Schneider förra säsongen hette det. Men visst, John Hines har stor del i det också. Men Adam Larsson var verkligen en nyckel till att New Jersey var med i slutspelsracet långt, långt, långt in på vårkanten.
Ja.
Så att Adam Larsson är en skicklig tvåvägsback.
Det är han. Nu tog de in, det var väl många som var fundersamma kring det, men Chris Russell kom in också. Det är om inte annat lite mer bredd alternativ på backsidan.
Ja, exakt. Visst, jag håller med det här om att visst, de har kanske, även om jag har hyllat Larsson ännu, så de kanske inte har den här givna nummer ett liksom. Alltså vi pratar ju inte P.K. Subban, Roman Jose liksom. Utan,
nej, det gör vi inte.
Men däremot så pratar vi ändå Adam Larsson, Oskar Klefbom, han kan vara skadefri i år. Russell som de har fått in nu. Darnell Nurse är ju rätt spännande back. Och liksom Sekera såg ju bra ut i World Cup också. Så att det är ganska medioker backuppsättning, men den är ju bättre än vad den har varit på många år. Det här är det bästa Edmonton ställer på backsidan på länge. Och jag är faktiskt inte så tveksam till Cam Talbot som vi säger heller. Jag gillar honom.
Ja, det gör jag med.
Så att jag tycker deras målvaktssida ser helt okej ut. Där nu även Jonas Gustafsson alltså kommer vara backup.
Ja.
Så att,
Och dessutom så jag är ju av den här åsikten att det, en sån här trade som att man plockar bort Taylor Hall, en fantastisk talang.
Mm.
En stjärna. Men om det är som det har viskat som det, att han inte har fungerat i gruppen, han har liksom stört gruppdynamiken, då är det så att det kan påverka den kollektiva prestationsförmågan.
Ja.
Och då kan det kan vara sånt som förlöser en grupp.
Ja, alltså jag tror lite på det där faktiskt, för att min bild man har fått av Telehål har ju inte varit att, alltså han är en extremt skicklig hockeyspelare, det är ju bara att konstatera, men ja, det har varit så mycket surr om hans karaktär att man börjar tvivla lite grann. Och redan för ett år sedan drygt så var det ju sensationella uppgifter om Darren Drager om att Edmonton var inne på att trade honom just på grund av anledningen att han funkar liksom. Han är ingen bra ledare. Han funkar inte riktigt som franchise-spelare i ett lag utan, alltså, han kanske kan lyckas i New Jersey tror jag, men alltså att han, för Edmonton har inte så mycket veteraner att se upp till. Utan det är de här unga killarna som är bäst i laget i princip.
Ja.
Så det är de som måste leda liksom. Och däremot tror jag att Conor McDavid, han är ju liksom näste Sidney Crosby, kan man ju nästan slå fast. Så att,
ja.
Han har ju blivit utsett till tidernas yngsta lagkapten också. Och jag tror att han kommer leda in Edmonton i en betydligt positivare tid nu med sin nya arena också. Som de kommer spela i den här säsongen.
Ja, det tror jag också. Han är tredje bästa centern i ligan.
Ja, du har Crosby och Kopitar för det.
Ja, precis. Ja. Och du förstörde min övergång, för jag tänkte säga att den näst bästa finns i nästa lag.
Oh, du hade en jättesuper övergång där, planerade jag.
Ja, ja. Som heter Los Angeles Kings.
Ja.
Men det tror jag inte längre räcker för dem. Jag tror att Los Angeles Kings är ett lag som på grund av att de sitter vid någon kontrakt de sitter på är på väg att harka bakåt.
Ja, precis.
De känns inte så jättemoderna längre. De känns inte som de är anpassade till det som kommer nu.
Nej, precis. Jag håller helt med där. Och Doug Armstrong fick ju väldigt mycket beröm när han byggde ett lag som vann två stycken Stanley Cup-titlar. Men
Nej.
Nej, inte Doug Armstrong. Det är alla större. Dean Lombardi. Alltså av någon konstig anledning så blandade jag alltihop dem där. Doug Armstrong är ju St. Louis. Och fick
Dean Lombardi i Los Angeles.
Los Angeles. Och dessutom var han ju den som var general manager för USAs flopplag. Som fick för sig att anställa John Tortorella som coach där.
Ja.
Alltså visst. Alltså förtroendet för honom har ju naggats kanter ganska ordentligt med de beslut han har fattat på senare. Och dels i World Cup blev det ännu värre, men också det faktum att han skrev långtidskontrakt med inte minst Dustin Brown och med alltså Matt Green och med Marian Gaborik och hela gänget där. Så att,
ja, Gaborik är som vanligt skadad när han går in i säsongen.
Precis, ska jag vara borta i 2 månader.
Det hänger väldigt mycket tror jag på vad som händer med de två vingarna i första kedjan där, Pearson och Toffoli. Ja. De måste komma in i sin prime.
Precis, de måste ta ytterligare ett steg. Alltså, jag gillar ju Toffoli och han har sett bra ut hela sin NHL-karriär, men det saknas fortfarande en dimension för att han ska vara en riktig sån första kedjestjärna. Ja. Liksom. Ja. Och Pearson har det gått ganska trögt för sen han slog igenom med dunder och brak där när de vann 2014. Så att, och sen hoppas de ju lite mer också på de vann ju faktiskt AHL här 2015 och några av de killarna hoppas de ju ska ta klivet upp i laget och öka djupet, bredden bortom 60, till exempel Adrian Kempe som fortfarande är kvar på Kempe när vi spelar in där, Nick Dowd, ja. Michael Murch och så vidare, för det lyckades de inte göra förra året.
Jag har sagt mycket bra om Kempe här på de senaste veckorna.
Ja, jag tycker han jag tror att han kommer bli en bra NHL-spelare på sikt åtminstone.
Uh-huh.
Sen är det väl Jonathan Quick är ju en bra målvakt, men inte kanske den, han är ju inte på Braden Holtby Carey Price nivå liksom.
Nej.
Lite för ojämn.
Ja, han är ju det, han kan göra fantastiskt spektakulära insatser ibland.
Ja.
För att han är så atletisk.
Ja, för att han ser ju ut som en TSB-målvakt som man hajar till på.
Ja.
Han kan ha sådana matcher när han räddar 45 skott liksom och släpper in 0. Men så kan han ha matcher när han byts ut efter två perioder efter att ha släppt in 5 mål på 14 skott också. Liksom.
Ja.
Han är lite humörmålvakt.
Ja. Jag har hört andra som spelare som tror att Los Angeles kommer tillbaka med vengeance i år. Men jag har svårt att säga. Jag tror att de får faktiskt kämpa för slutspelsplatsen. De missade för 2 år sedan och åkte ut direkt mot San Jose nu senast.
Och tittar man på laget, det har inte hänt så mycket alltså. Förutom att de har blivit ett år äldre. Alltså det är ju, den enda de har fått in i princip det är ju Teddy Purcell, Tom Gilbert, Zach Trotman.
Purcell, säger man.
Purcell, ja, precis.
Jag tror det.
Så att, det borde jag veta som har spelat, som har haft den i Tampa Bay. Jag får inte snubbla på ett sånt efter dem. Men, nej, jag har faktiskt, när jag ser själv på mitt tips så har jag faktiskt Los Angeles på slutspel. Men jag blir inte förvånad om de missar det år igen. Det har de ju redan visat en gång som sagt att de kan göra det. Och... Mm. De har inte gjort tillräckligt mycket i sommar för att övertyga mig om att det här ska, att de ska vara tillbaka with a vengeance. Det tror jag inte alls.
Nej. Nej. Nästa lag då, vad tror du om dem då? Ja. San Jose Sharks som gick till final förra året.
Ja, precis. Alltså, och som
till vår förvåning, för dem trodde vi inte så mycket på när vi satt här för ett år sedan.
Nej, precis. Så lyssnade man på vår införpodd förra året så tyckte vi att oj, varför tog de Peter Bohr som tränare? Och vad är det för liksom, de har kvar sin gamla kärna med Marlowe och Thornton och visst, det kanske man inte ifrågasatte, men det kändes lite som de trappar lite vatten.
Mm.
Och då hade det varit rykten om att Thornton inte drog jämt med general manager där heller. Så att men nu känns det som att, jag menar, de har i princip kvar exakt samma lag som gick till Stanley Cup-final, kryddat med Mikkel Boettker som har kommit in också.
Ja, gett lite, kanske mer av den speed som saknades mot Pittsburgh.
Precis. Så att, i grundserien så var de ju inte alltid jätteimponerande förra säsongen. De hade ju ett kärnvapen till powerplay redan i grundserien. Men de slutade i tredje divisionen ganska långt efter Anaheim och Kings. Men sen när det blev slutspel så visade de att de var ju bästa laget i Western Conference.
Bästa laget i Kalifornien.
Ja.
Och där tror jag den positionen tror jag de befäster nu.
Ja, jag måste säga att jag tror absolut att de vinner Pacific, till och med.
Ja. Jag vill bara, precis som i bloggen, vill jag bara påpeka att förra gången Peter Bohr var en ny tränare och tog ett lag till Stanley Cup-final, så missade de slutspelet året därpå, efter att förlora finalen med 4-2.
Ja, just det.
Men det skulle väl vara väldigt konstigt om det hände igen.
Ja, exakt. Precis. Alltså, det här är ett för alldeles för bra lag.
Ja, som dessutom har liksom jagar en massa gamla demoner på flykten och har ett rimligen ett helt annat självförtroende sen när det kommer till slutspel. De har visat att de kan gå hela vägen.
Precis, alltså den där typen, ja absolut, det där var ju någonting, det där kan man verkligen vara förlösande. Alltså.
Ja, det tror jag.
Och alltså, nu känns det ju som att man inte är alls lika osäker på Martin Jones längre.
Nej, precis.
Man kanske inte ska överskatta honom som en av de bästa målakterna bara för att take Stanley Cup-final, men han är ju en stabil sista utpost. På ett jättebra kontrakt också, $3 million per säsong i 2 år till. Och de har, jag menar, det finns, alltså jag tror inte att en sån som Thornton är på väg, han har inte visat tecken på att han är, ska ta något stort kliv neråt heller.
Utan... Nej, det är lite konstigt. Det skrev jag också om i bloggen, att spelare som ser ut som han gör och spelar som han gör, de brukar inte, nu brukar de ta slut vid senast 32-33.
Ja,
men han verkar bara bli yngre och tycka det är roligare och roligare.
Precis, och jag tycker till och med läst lite rykten om att han är ju sugen på att göra som han alltid har gjort. Han har ju alltid skrivit 3-årskontrakt. Och han är 37 bast nu, och de diskuterar ett nytt 3-årskontrakt. Om det nu finns någon substans till det, men alltså, så som han spelar just nu så är han, som du är inne på, alltså, han blir ju inte sämre.
Nej.
Och han såg bra ut i World Cup också i allra högsta grad. Som ytterforward i fjärde kedjan, den rollen tog han på ett bra sätt också. Genom att spela sitt vanliga spel. Så att...
ja, han är inget bekymmer alls. Ja. Ja, jag tror att San Jose är en väldigt farlig kandidat för John, vad de gjorde i fjol. Kommer att bli en väldigt spännande konferensfinal mot Dallas eller Nashville.
Ja, det är ju definitivt utgångstipset. Att det blir att de tre lagen kanske sticker ut lite extra.
Ja, så är det.
Och det som är intressant med San Jose på sikt också, tycker jag, det är att de kan nog hålla ihop den här kärnan ganska, alltså, en längre tid. För att nästa år, en spelare som däremot har backat lite grann, det är ju Patrick Marleau. Mm. Och han begärde ju till och med en trade i början på förra säsongen.
Ja, men hans roll har ju också minskat ganska avsevärt.
Ja, exakt. Så att han är ju ingen nyckelspelare för dem längre. Men på det viset. Men hans 6,77 eller vad det nu är, nästan 7 miljoner dollar per säsong försvinner ju nästa år. Så att då är ganska mycket löneutrymme som frigörs när de ska signa nya kontrakt på sikt. Här. Så att, jag tror de kan hålla upp sin kärna ett tag till faktiskt. Så deras fönster är inte på väg att stängas.
Nej, ja, intressant. Mm. Då det sista laget vi ska titta på under hela vår långa genomgång. Lag med 30. Ja. Vancouver Canucks. De däremot känns som de är på väg åt fel håll.
Ja, precis. Och att de inte vill... De vägrar att inse det själva. Deras ägare.
Ja, de vill inte... De törs inte ta sig igenom en riktig rebuild.
En riktig rebuild som ändå innefattar att man... Det skulle innebära att de tradar bort till exempel Sedinarna.
Ja, nej. Men det går inte ut. De har fastnat i någon slags ingenmansland där. Mellan botten och toppen. Med väldigt liten chans, tror jag. Få någonting gjort. Precis. Det är väldigt tråkigt att det ska sluta så för tvillingarna.
Ja.
Efter alla år. Men tyvärr, alltså, det är svårt att se. De har tagit in Louie nu då. Ja. Och det blir säkert bra något år här. Det gick inte så bra i World Cup. Så fort de fick chansen med lite lösare tyglar här i en träningsmatch så small det direkt.
Ja.
Louie gjorde 2 mål. Sedin var i parentesen.
Ja, just det, exakt. De kallas ju inte bara för tvillingar nu, utan de har ju blivit nya triplets.
Ja.
Så att, jag tror att den här säsongen kommer bli ganska roligt för dem tre, just i poängprotokollet i alla fall.
Ja, men därutöver så är det inte så mycket som imponerar.
Nej, precis. Alltså, det är ju, alltså, backuppsättningen ser rätt tunn ut, får jag säga. Och där har de ju två etablerade topp 4-backar, kanske till och med topp 2-backar i Edler och Tanev. Men båda hade ganska mycket skador för säsongen, inte minst Edler. Så det känns ju högst oroväckande om de kan hålla ihop i 82 matcher den här säsongen, vilket är helt avgörande om de ska ha minsta chans. De kan inte förlita sig på Good Branson som i första backpar liksom. Och sådana som Sbisa har man ju tappat hoppet lite på. Ben Hutton är spännande, men annars är det den backuppsättningen rätt svag. Och framåt, som du säger, alltså, de har några unga spelare som är spännande. Alltså, det är Bo Horvat.
Ja, Virtanen och Horvat. Ja.
Och sen har jag faktiskt, ser det ut som att Anton Rudin, som har varit väldigt bra på campen, gjort poäng i, jag tror han gjort poäng i alla matcher. Om i alla fall nästan. Och får börja säsongen, vad jag förstår det, som i topp 6 med Brandon Sutter som center och Jannik Hansen.
Ja, det är kul.
Så det är kul. Jag tror faktiskt att Rudin, så det som han visade i SHL förra säsongen, som var extremt bra, han var ju bäst i hela ligan, att han är redo nu för en andra chans och att han kommer ta den. Och det är ju, och i ett lag som Vancouver där konkurrensen är ganska svag om platserna, så kommer han att kunna hålla sin plats i top 9 där. Så det tycker jag är kul.
Ja, så får vi se förmodligen Jakob Markström som första målis, mer eller mindre.
Ja, jag tror ju längre säsongen lider tror jag att det kommer bli tydligare i alla fall. För att Ryan Miller tappar redan lite förra säsongen. Och det är inte så mycket som tyder på att han ska studsa tillbaka och bli den där gamla stjärnmålvakten i år igen heller. Och ett tydligt tecken på att man satsar på Markström på sikt här är ju att man redan har förlängt hans kontrakt. Trots att det inte går ut för nästa säsong då. Och med en ansenlig cap hit. Nästan 4 miljoner dollar per säsong. Det vittnar ju om att han ska vara första målvakt för Vancouver i framtiden här och kanske redan den här säsongen. Så att ja, det finns några spännande saker att följa i Vancouver, men som helhet så ser det dåligt ut. Och det, alltså, Jim Benning har ju fått rykte om sig som kanske ligans sämsta general manager med så många felbeslut han har fattat. Och jag tror att dels beror det på att han kanske inte riktigt har tänkt klart alla gånger, vilket jag tror kan bero på att just pressen från ägarna, för ägarna har gjort extremt tydligt att Vancouver ska inte vara något förlorargäng. Vancouver ska alltid vara en contender.
Okay. Ja, det verkar de inbilla sig själva. Det låter så ibland. Och det, ja, tyvärr.
Och nu, det har gjort att de successivt år för år har blivit sämre. Och förmodligen kommer det bli kanske ännu lite sämre åren som kommer. Det är inte på väg att vända direkt, utan det kanske fortsätter neråt i fördärvet, tyvärr.
Usch, ja, det är tråkigt. Men du, då är vi klara med våran preview.
Ja, nu har vi suttit här i några timmar sammanlagt, kan man säga. Och snackat om alla 30 lag.
Och vad har vi kommit fram till då? Jo, att finalen, om ni frågar mig, spelas med reservation för Sidney Crosbys hälsa. Så säger jag att det får hålla fast vid att det är Pittsburgh-Dallas i finalen. Med reservation för att Dallas får en riktig målvakt också. Främsta utmanarna i öst ser jag som Tampa och Washington. I väst, Nashville och San Jose.
Just det. Ja, det är nog den konklusionen vi kan dra ut efter vad jag har snackat om också. Men jag måste ju sticka ut lite också. Jag kan ju inte säga exakt samma sak som det. När det kommer till slutgiltiga tips och vilka som möts i final. Så att... ja, jag säger att det här... Jag säger att det är Washingtons tur att gå till finalen.
Ja.
Det som jag var inne på i förra podden där, så tycker jag att det är kanske sista året med så här pass bra lag på pappret. För sen kommer de också att drabbas av lönetagsproblem. Och jag tror att de går till final och de möter Nashville.
Ja, spännande. Mm.
Och då vinner ju till och med Washington hela skiten sen.
Ja, otroligt fascinerande.
Ja, det är helt otroligt.
Ja, du, jag ska be dig tippa en annan sak. För som sagt, på onsdag, eller natten till torsdag för er, då börjar ju säsongen.
Mm.
Och med 4 matcher. Den första börjar klockan 19 lokal tid här på östkusten mellan Ottawa och Toronto. Och jag vill veta, vem gör första målet i årets NHL?
Oj! Jag tror att Toronto kommer gå ut som extremt taggade i den matchen. Och de vinner.
Ja, men vem är första målet?
Det blir jämnt, det blir en tight match. Första målet, symboliskt, görs av Auston Matthews.
Ja, jag tror William Nylander gör första målet.
Ja, det kommer säkert bli någon sån här Roman Polak bara för det. Men, jag gillar båda stil.
Eller Kyle Turris.
Ja, det är inte omöjligt. Det är Erik Karlsson.
Ja,
det är ganska låg odds på det. Ja, men ja, jag tycker vi har gjort ett någorlunda gediget arbete här. Om jag får säga det själv.
Ja, det anses okej.
Okay. Vi får tacka alla lyssnare som har orkat med oss här nu i 3 timmar sammanlagt kanske.
Ja.
Och pratat om som var den.
Det har vi verkligen.
En lite torr i halsen till och med, känner
jag. Ja, jag med. Nu är det bara att sätta igång och skriva igen. Men du, nästa vecka när vi hörs igen, då har de nu börjat. Då kan vi prata lite saker som har hänt på riktigt.
Precis, det känns som att vi inte kommer sakna ämnen att hålla på och snacka om då. För då har NHL äntligen dragit igång efter nästan ett halvårs uppehåll. Och det känns helt fantastiskt underbart.
Ja, det ska bli så kul. Då hörs vi då.
Då hörs vi då allihopa. Och ha det så gott tills dess. Och god NHL-premiär får vi önska alla.
Ja, det gör vi verkligen.
Hej.
Hey. Oh, take me where the hockey players face off down the rink, and the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink.
Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game.